السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأهلا وسهلا، ما شاء الله بالكم تباكا till ännu en lektion, mashallah, fylld av kunskap, lärdomar och nyttor som vi alla behöver känna till. Och vi är ju i förklaringen på hadith Jibril. Och vi har kommit fram till den tredje delen. Och vi talade i förra lektionen om arkan al-islam, islams pelare. Då Jibril alayhi salatu wassalam frågade profeten Muhammad alayhi salatu wassalam och sa: ja Muhammad, akhbirni anil islam, berätta för mig om al-islam. Och då säger profeten alayhi salatu wassalam att al-islam är shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah wa tuqimu as-salah wa tuti az-zakah wa tasum ramadan wa tahajju al-bayt. Yani islams fem pelare. Och då svarar Jibril bekräftande med att säga sadaqt. Det stämmer. Och det här väckte sahabas förvåning. Först, som vi sa, Medina var en väldigt liten stad på den tiden. Alla kände alla. Om det kom en främmande man så stack han ut. Och han stack ut med att man kunde se att han var resande. Han kom med sin kamel och han hade kanske yani, spår av resa på kläderna. De var smutsiga eller liknande. Men den här mannen kommer helt okänd. Kritvita kläder, jättevacker, doftar gott, välkammat hår. Ingen vet vem han är. Och kommer in i moskén, går direkt fram till profeten alayhi salatu wassalam och säger: Muhammad, berätta för mig om islam. Redan allt det var bara konstigt. Vem är den här mannen? Och då blir de ännu mer förvånade. När han då ställer en fråga, vilket folk brukade göra. En beduin kom och ställde en fråga, han fick ett svar och han gick. Men den här mannen var annorlunda. Han ställer en fråga och när han får svaret så säger han det sant. Den som frågar är oftast en person som inte vet. Eller hur? Och den som inte vet säger inte det stämmer eller det är sant. Så att de blev väldigt förvånade. För ajibna. Vi blev förvånade, sa Omar. Eller han frågar och sen bekräftar svaret. Väldigt ovanligt. Och fortfarande, de vet ju inte vem den här mannen är. Att det är Jibril alayhi salatu wassalam. Men han kommer få veta det sen i slutet på hadithen. Så Jibril alayhi salatu wassalam fortsätter med den andra frågan. Och det är då han säger: för akhbirni anil iman. Berätta för mig om al-iman, ja Muhammad alayhi salatu wassalam. Och då så säger profeten Muhammad alayhi salatu wassalam att al-iman är en tu'mina billah. Att du ska tro på Allah. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khayrihi wa sharri. Al-iman är att du ska tro på Allah, hans änglar, hans böcker, hans sändebud, den yttersta dagen och ödet, det onda och det goda i det. Så han nämnde här arkan al-iman, imans sex pelare. Och vi talade ju i första lektionen om skillnaden på al-islam och al-iman. Kommer ni ihåg det? Och vi sa att vi lär oss av denna hadith att det finns en skillnad mellan dessa två termer om de nämns tillsammans. Då symboliserar al-islam de yttre gärningarna. Eller hur? Som al-islam är här att be, att fasta, betala zakat, säga shahadatain och så vidare. Och al-iman är här vad? De inre gärningarna. Eller hur? Men vi sa att om de nämns separat så omfattar de varandra. Inna dina inda Allah al-islam. Religionen hos Allah är al-islam. Det omfattar tron och det omfattar vad man gör i tron. Eller hur? Wa man yakfur bil iman. Allah säger den som förnekar al-iman omfattar al-islam. Så om de nämns separat omfattar de varandra. Nämns de tillsammans så har de då den här betydelsen av att al-islam symboliserar det yttre. Och al-iman symboliserar det inre. Och här nämnde då profeten alaihissalam det som vi kallar för usulul iman. Grunden av al-iman. Tro. Ordet iman på svenska brukar översättas till tro. Och al-iman är det dyrbaraste vi har. Den största gåvan vi fått av Allah subhanahu wa ta'ala. Att han gav oss al-iman. Han gav oss al-islam. Det finns ingen gåva som är större än denna gåva. Det är nycklarna till lycka i detta liv och i kommande liv. Det är nycklarna till all form av framgång. Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Men amila salihan min dhakarin aw untha." Att den som gör en god gärning, vare sig man eller kvinna, wa huwa mu'min och är troende, innehar iman, falanuhyyannahu hayatan tayyibah. För denna person kommer vi att ge ett lyckligt liv. Walanuhyyannahu, och vi kommer att belöna personen för det bästa hon gjort, yani i nästa liv. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala denna ayah i surat An-Nahl, att de män och kvinnor som är troende, som har iman och gör goda gärningar, kommer att få lycka i detta liv och i nästa liv. Och alla människor strävar och letar efter lycka i livet. Är det inte så? Alla människor, troende, icke-troende, alla letar efter lycka, att tillfredsställa sina lustar, sina begär, att finna den här sinnesron och friden. Och sann lycka finns endast i al-iman, att fullborda sin tro. Och ju mer du fullbordar din iman, du har en korrekt iman baserad på djup kunskap om al-iman, ju lyckligare kommer du att bli. Och självklart att denna iman också då följs upp av agerande. För iman och agerande går hand i hand. Iman, det är inte bara teoretisk kunskap, utan det är kunskap som fordrar agerande. Kunskap som leder till att du agerar på kunskapen. Du har iman och du gör dina salam. Du har iman, du fastar ramadan och så vidare. Och därför så sa ju profeten alaihissalam att de troende med det mest fullbordade iman i vilka? Akmalul mu'minina imanen. Vad sa han? Ahsanuhum akhlaqa. Att de troende med det mest fullbordade iman är de med det mest fullbordade karaktären. Och karaktär, det är vad? Det är agerande, eller hur? Det är gott agerande, gott bemötande med människor, det är ärlighet, det är ge råd, att vara hjälpsam, att vara generös, att vara modig och så vidare. Så al-iman och al-akhlaq och al-amal är länkade tillsammans. Och därför, som de lärda säger, att en person som har stark iman kommer per automatik att ha god karaktär. Och en person som har svag iman kommer per automatik att ha dålig karaktär. Eller så sa jag, den som har stark iman kommer ha bra akhlaq. Och den som har svag iman kommer att ha en sämre akhlaq. Så när man fullbordar sin iman, fullbordar man sig själv som människa. Man blir en bättre troende. Så al-iman, att fullborda denna tro, är då nyckeln till lycka i detta liv och i kommande liv. Och allt gott i detta liv och kommande liv är en frukt av al-iman. Och därför liknar Allah subhanahu wa ta'ala vår tro i Koranen vid ett träd. Allah subhanahu wa ta'ala nämner i surat Ibrahim: "Alam tara kayfa daraba Allah mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibah." Har ni inte sett hur Allah lägger fram liknelsen av det goda ordet, yani la ilaha illallah, som är grunden till våran tro? Allah lägger fram liknelsen av det goda ordet vid det goda trädet. Asluha thabit wa far'uha fi as-sama. Dess grund, dess stam är väl rotad, stark. Och dess grenar är ståtliga, pekar upp mot himlen. Och den ger dess frukt i alla tider med Allahs vilja. Så Allah subhanahu wa ta'ala den här ayan liknar al-iman och det goda ordet vid ett träd. Och de lärda nämner i tafsir, yani daddelträdet. Det starkaste eller bästa av alla träd. Och al-iman är som själva, i den här liknelsen, stammen. Ja, stammen och rötterna. Thabit, yani de är starka, välgrundade. Och när trädet är välgrundat så kommer det att vara stabilt, starkt, motstå prövningar, motstå vinder, storm och liknande. Eller hur? Och kommer att ge rikligt med frukt. Kommer vara ståtligt och kommer ge en god skörd. Och samma sak är det med våran iman i vårt hjärta. Om den är väl rotad och den är stabil, utan tvivel, utan yani att ha blivit nersmutsad av innovationer och tvivel och synder och shubahat och liknande, din iman är riktigt stark, så kommer det att ge frukter. Det kommer leda till att du ständigt gör goda gärningar. Och goda gärningarna i denna liknelserna är grenarna som pekar upp mot himlen. Och frukterna i en belöningen. Och varför nämnde just det här med att den pekar upp mot himlen? Jo, för att den troendes gärningar stiger upp till Allah subhanahu wa ta'ala. På samma sätt som daddelpalmens blad liksom, är riktade mot himlen. Alltid. Det är inte ett träd som hänger ner, utan det är riktat mot himlen. På samma sätt är det med de troende. En hans tillstånd är att hans gärningar ständigt stiger upp till Allah subhanahu wa ta'ala. Hans tal, hans agerande, hans karaktär, hans bemötande med folk. Han gör alltid gott. Och det här stiger upp till Allah subhanahu wa ta'ala. Men, vad säger vi då om ett träd där stammen är rutten? Eller där man hugger ner stammen? Kommer det här trädet att stå ståtligt upp mot himlen? Nej. Kommer det här trädet att ge riktigt med frukter? Nej. Kommer inte göra någonting. Kommer bara ligga i vägen. Och samma sak är det med al-iman. Om din iman inte är välrotad i hjärtat, du kommer inte göra någonting gott. Och det du gör kanske inte leder till någonting gott. Så att, vill man vara levande, vill man ha gärningar som stiger upp till Allah, vill man vara den här vackra liknelsen, så ska man förankra sin tro i sitt hjärta, stärka sin tro. Och ju starkare tro, ju lyckligare kommer man att vara. Och ju bättre muslim kommer man att vara. Och hur stärker man sin tro? Först och främst med kunskap. Kunskap om Koranen och Sunna. Och kunskap om de här 6 trosartiklarna som nämndes i denna hadith. De här grunderna ska man studera och fördjupa sig i. Och det är jätteviktigt. Många muslimer tyvärr faller kort här. Yani kunskapen om Allah. Vad kallas den för? Tauhid, eller hur? Kunskapen om Allah, hans namn, attribut och att särskilja Allah i dyrkan är den viktigaste av kunskap. Den ska vara förankrad och djup rotad i ens hjärta. Kunskapen om änglarna. En djup, vacker kunskap. Kunskapen om Allahs uppenbarelse. Koranen och alla tidigare böcker och vad det innebär. Kunskapen om Allahs profeter. Det är också en djup kunskap. Och sen kunskapen om domedagen. Kanske en av de djupaste av kunskapen. Det omfattar domedagens tecken, döden, graven, domedagen, återuppståndelsen, utfrågningen, paradiset och helvetet. Och sen kunskapen om ödet. Ja, ni ska fördjupa sig i de här kunskaperna. Jag vet inte om ni minns, vi nämnde i första lektionen hadithen där Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu sa att när vi var unga i profetens sällskap alaihissalatu wassalam, så brukade vi lära oss al-iman före al-Quran. Och när vi lärde oss al-iman lärde vi oss al-Quran och det ökade oss i tro. Och den hadithen är sahih. Yani, vad var sahabas menhaj i att lära ut islam till sina barn? Vad var det de prioriterade och vad var det de började med? Det var al-iman. Och det här är en påminnelse för oss. När vi ska lära våra barn islam, vad är det vi ska prioritera, vad är det vi ska börja? Det är jättebra, stoppa dem på koranskola, lär dem alfabetet, lär dem läsa Koranen. Det ska du göra. Men det är inte huvudprio. Huvudprio är att lära dem att förstå sig på al-iman. För när de har det här väl förankrat i sig, tawhid, aqida, dyrka Allah, meningen med livet, vem är Allah subhanahu wa ta'ala, hur tror vi på Allah subhanahu wa ta'ala, det leder till ta'zimullah, att de kommer att högakta Allah, älska Allah. Dyrka Allah, även om de skulle vara själva hemma, kommer de göra sina salat, för de har den här tron förankrad i hjärta. Till skillnad från om det är ytligt. Du är muslim, gå och läs Koran. Jag vet inte vad islam är. Och vi har ju sett många sådana här som kan jättemycket Koran, gått på Koranskola, men när du frågar honom vad det är al-iman, vad är meningen med livet, vad är tawhid, han vet inte. Och då har man prioriterat fel saker, börjat i fel ände. Hänger ni med? Och jag säger absolut inte att vi inte ska lära barnen Koranen. Men vi säger att börja i rätt ände. Prioritera och lägg störst vikt på al-iman. För när det här är väl rotat i hjärtat och de sen lär sig iman, så är det bara bevis på allt det de redan kan. Och vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Att när Allahs verser lästes upp för dem, så ökade de i deras tro. Yani, av att sen höra Koranen, memorera Koranen, blir de starkare. och mer stabila i sin tro. Så kunskapen om el-iman är jätteviktig. Och det är då man då förankrar el-iman i sitt hjärta. Man blir en mer stabil muslim. Och när man har en stark tro, stark korrekt aqida, iman, så kommer det, som vi sa, leda till korrekta gärningar, korrekt karaktär. Och att man blir stabil på religionen. Och det är en av de viktigaste av saker som finns. Vi ser många idag tyvärr halka. Alla blir svaga i sin iman. Men blir man så svag att man inte har någonting att falla tillbaka på, att man kanske släpper allt, det är oftast en konsekvens av brist på kunskap, missförstånd av islam, för mycket synder, för mycket tvivel, att man är extrem i religionen, man praktiserar inte i religionen som det ska göras, man har inte korrekt iman i sitt hjärta. Så jätteviktigt att man är balanserad i sin din, man är förankrad i kunskap, man lär sig sin religion från dess källor, och man har stärkt sin iman genom att läsa Koranen, göra mycket dua, vara i ett gott sällskap och liknande saker. Profeten alaihissalam, han sa att al-iman la yakhlaq kama yakhlaq al-thawb. Att al-iman yakhlaq fi jawfi ahadikum. Al-iman blir sliten inom er. Så som ett klädesplagg blir slitet. Så be Allah att förnya er iman. Mycket vacker hadith. Al-iman blir utsliten. Man måste förnya sin iman. Och hur gör man det? Genom att be Allah att förnya sin iman. Och de lärde sig också genom att läsa om al-iman, studera al-iman. Och speciellt nämner de lärde också de två sista ayah från surat al-Baqara, Aman al-Rasul. Ni känner till dem, eller hur? Där nämns arkanul iman. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasul. Eller hur? De nämns där. Och varför? Vad är sirr? Vad är hemligheten med att man ska läsa dem varje kväll? Och profeten alaihissalam sa att den som läser dem och dör kommer att dö på al-fitra. Han sa att den som läser dem på natten, de räcker för honom. Och då nämner vissa ulema i tafsir på hadithen, att de räcker för honom i aqida, i tro. Men dör du på detta, att du tror på islams grundpelare, alhamdulillah, inte ala khair. Så när man läser dem här varje kväll så påminner man sig själv om dessa trospelare. Och en till sak när det kommer till det här med svag iman är ju också en väldigt vacker hadith som många inte känner till, där Rasulullah alaihissalam sa att likulli amalin shirra, varje person i sitt agerande, sin islam yani, och utförande av goda gärningar har en peak, yani en nivå av energi och kraft, styrka. وَلِكُلِّ شِرَّةٌ فَتْرَ. Men varje uppgång har en nedgång, yani en svacka. Och den vars svacka är överens med min sunna, yani han är på gott. Men den vars svacka inte är enligt med min sunna, فَقَدْ هَلَكَ, yani han har gått under. Vad menas med denna hadith? Att varje person, yani vi alla, har tider där vi är starkare och vi har tider där vi är svagare. Så är det iman. Eller hur? Och det har vi alla känt av. Iman blir stark, iman blir svag. Men när iman sjunker så ska man ändå vara stabil och fortsätta göra det man gjorde innan. Fortsätta med sina salat i tid, fortsätta med sina sunnaböner, fortsätta med läsa Koranen, fortsätta göra dhikr och så vidare. Då är din svacka i enlighet. Den går sida vid sida med profetens sunna, alaihissalam. Eller du går på profetens sunnas väg, alaihissalam. Är ni med? Och då, alhamdulillah, kommer du återigen att gå upp. Men blir man svag i sin iman och tappar och slutar och säger kallas, jag pallar inte längre eller någonting sånt, då, kallas, då är man körd. Då har man gått under. Och en fråga. Vissa när de får svag iman, när vi ändå talar om ämnet, känner skuldkänslor. Känner att de är dåliga. Nej, det kan vara en konsekvens av synder eller liknande. Men även en person som är stark i sin iman kan få en svacka. Profeten alaihissalam, han sa den här hadithen till sahaba. Alla kan få en svacka i sin iman. Och då nämner de lärde en hikma bakom detta. Och det är för att man ska uppskatta det goda man har. Du vet, har ni känt den här suttman av iman? Man njuter av islam, det vackraste som finns. Och mashallah, älskar Allah och älskar allting som har med islam att göra. Eller hur? Ni har känt den här känslan. Som att man går på moln. Ja. Och man blir jätteledsen när man förlorar den. Är det inte så? Men tänk om man alltid skulle vara en i topp. Vad händer då? Då uppskattar man inte det goda man har. Eller hur? Då har man ingenting att jämföra med. Och man kanske också blir passiv. Att man slutar göra goda gärningar, för jag mår ändå så bra. Jag behöver inte göra extra saker. Alltså, jag är ändå så stark i mig. Alltså, jag kan ta ett steg tillbaka. Nej, de ska ständigt kämpa. Få svagare i mig. Jag längtar tillbaka, jag vill upp igen. Alltså, då kämpar du ännu mer. Är ni med? Lite som att det här med att man, om vi ständigt vore friska, skulle vi då uppskatta hälsan? Nej, när uppskattar vi hälsan? När vi blir sjuka. Är det inte så? Och då kämpar man för att bli frisk. Äta honung och citron, jag vet inte vad. Du vill tillbaka. Men det här är ännu viktigare. Att värna om sin iman, subhanallah. Tayyib. Så. Al-iman är då 6 pelare. Och den första och viktigaste av dem är att tro på Allah. Det är grunden till allting. En tu'mina billah. Och vad är beviset på att det är grunden till allting? Det är samma hadith. Då han säger att du ska tro på Allah wa malaikatihi. Och hans änglar. Pronomen går tillbaka till Allah. Tro på Allah. Och sen resten som nämns i hadithen. Yani hakar på eller följer, vad kan man säga, det är länkat till den första. Att tro på Allah subhanahu wa ta'ala. Hans änglar, hans profeter, hans böcker. Så al-asl, grunden är att tro på Allah. Tror man inte på Allah, spelar ingen roll vad du tror på. Du är inte troende. Det är den första och viktigaste punkten. Att tro på Allah azza wa jal. Och att tro på Allah subhanahu wa ta'ala, nämner de lärda, innebär 4 saker. Att tro på Allah subhanahu wa ta'ala innebär 4 saker. Att du ska tro på Allahs wujud, Allahs existens. 2, du ska tro på Allahs rububiyya, Allahs herravälde. Vi ska förklara det sen. 3, att tro på Allahs asma wa sifat, Allahs namn och egenskaper. Och 4, att tro på Allahs uluhiyya, att särskilja Allah i dyrkan. Ja, när du kollar på de islamiska texterna, Koranen och Sunna, så kommer du finna att all kunskap om Allah kretsar kring dessa 4. Och avviker inte från dem. Så den första punkten, att tro på Allahs existens. Och det här är en självklarhet. Alhamdulillah. Och de lärda brukar också nämna 4 argument för Allahs existens. Det första är al-fitra. Att det finns i människans norm, naturligt, tro på att det finns en skapare. Barn föds troende. Hadithen nämner kullu mauludin yuladu ala al-fitra. Varje barn föds på al-fitra. Den naturliga normen, tron på att det finns en gud, en skapare. Och vi har ju nämnt tidigare att även forskning idag, kuffar, har kommit fram till att barn föds troende. Barn föds inte ateister. Okej? Okay? Så grunden i människan är att man tror på en skapare. Och vissa lärarna nu också att det här är tafsir på versen där Allah Azza wa Jalla i surat al-Araf nämner att han tog ut människans barn, alltså oss, våra själar, från Adams märg, i människans märg, och fick oss att vittna mot oss själva. Är jag inte eran herre? Och människan vittnade mot sig själv, eller vittnade för att Allah är deras herre. Och också som hadithen nämner, så avgav vi ett löfte att endast dyrka Allah. Att tro på Allah, Allah är vår herre, och att endast dyrka Allah. Det här är någonting vi har avlagt en ed på, ett löfte. Det finns i vårt undermedvetna. Och därför föds man som troende. Och därför är också al-islam det naturliga valet. Det som överensstämmer med logiken och det som hjärtat finner frid i. Och wallahi, en persons hjärta kommer aldrig finna frid i någonting annat än islam. Det är förvirring. Hur kan man tro på statyer? Att de gynnar eller skadar. Hur kan man tro på vidskepelse? Hur kan man tro på att dyrka djävulen eller dyrka en människa eller liknande saker? Dyrka solen, naturen. Det går inte ihop med ens norm, ens natur. Det känns inte rätt. De här sakerna, de är alla skapade. De är som jag är skapad, de är skapade. De kan inte gynna eller skada sig själva. Hur ska de gynna eller skada mig? Det är inte förenligt med logiken. Men islam, alhamdulillah, har inga brister. Perfektion. Och helt logiskt, rationellt, förenligt med all logik. Och därför, alhamdulillah, bli inte förvånad över hur många som accepterar islam. Eller hur? Och ibland, när du ser vem som accepterar islam, tänker jag, han, hon. Alhamdulillah, för att personen är uppriktig, sanningssökare. Och när personen fick sanningen presenterad, accepterade den. Subhanallah. Och det här är trots att många muslimer är väldigt passiva i att göra da'wah. De sprider inte islam. Men ändå, subhanallah, folk läser Koranen, läser lite om islam, accepterar islam. Subhanallah. Till och med jag. När jag blev muslim, det var ingen som gjorde da'wah på mig. Men jag var troende, jag visste inte vad jag trodde på. Men när jag läste Koranöversättningen, jag visste direkt, det här är det jag tror på. Det här är min religion som jag alltid har haft. Det finns en Gud, en skapare. Profeterna kom med samma budskap. Dyrka Allah, var en god människa, gör goda gärningar. Finns ett liv efter detta där ni kommer belönas eller straffas. Det här är det jag tror på. Det här är min uppenbarelse. Så islam är det naturliga valet. Så vad är då beviset på Allahs existens? El-fitra. Två, Allahs tecken. Tecken i skapelsen. Tyder på att det finns en skapare. Som Allah säger i Koranen, är de skapade av ingenting eller är de själva skaparna? Yani, all denna perfektion som vi ser på jorden måste ha en skapare. De kallar det för intelligent design. Det går inte. Inte sen en fluga. Alla säger om alla människor och djinn samlas för att skapa en fluga, de kommer inte skapa den. Eller hur? Och idag forskare är förbryllade över hur en fluga fungerar. De forskar och forskar och forskar. Men allting i skapelsen är, som han alla, det är oändligt med kunskap. Och kom allt det här till av en Big Bang? Nej. Eller kom igen. Och var kom Big Bang ifrån? Och vad fanns innan Big Bang? Och så vidare. Det finns inga logiska svar. Och den här Darwins teori, och det går inte ihop. Den har så många motsägelser. Så skapelsen tyder på att det finns en skapare. Och sen har vi också uppenbarelsen tyder på att det finns en skapare. Vi kollar på Koranen, den gudomliga lagen som Allah Azza wa Jalla uppenbarat. Texten tyder på att den kommer från honom och ingen annan. Den som läser Koranen uppriktigt kommer att veta att det här är Allahs bok. Och det är också, många i Sverige är agnostiker. De har lämnat kristendomen. Det var inget för dem. Och jag förstår dem, för att den är så förvanskad. Och folk verkligen lever inte som Jesus gjorde. Och även hur Jesus levde finns inte ens bevarat till fullo. Så folk säger jag tror på någonting. De har kvar den här naturliga tron. Men i kristendomen är religion nej. De tror på någonting. Ni har säkert hört det. Jag tror på en högre makt. Har ni hört den? Ja. Tayyib. Som säger då vi tror på en högre makt. Tayyib, den här högre makten, han som skapade allting. Satte han oss här på jorden utan syfte? Om man går tillbaka till att du kollar på jorden, hur perfekt den är, hur vacker den är. Allting i harmoni, allting perfekt, avstånd till månen, till solen, vattenmängden och oxygen, allting. Det finns så många otroliga saker som klickar in för att vi ska kunna leva på jorden, eller hur? Kan allt det här ha kommit till av en slump? Nej, det måste finnas en skapare. Skapelsen tyder på att den här skaparen är vis. Gör inga fel, inga misstag. Perfektion. Han är allsmäktig, allskunnig. Har en person som är allskunnig, den visaste, den mäktigaste, har han satt oss här på jorden utan syfte? Nej, en person som är allsmäktig, som är den visaste, den kunnigaste, har kunskap om allt, skapar inte någonting utan syfte. Det måste finnas en mening med livet. Och vad är meningen med livet? Var finns den här meningen någonstans? Har han lämnat dig att hitta denna mening själv? Eller har han uppenbarat den? Självklart han har uppenbarat den. Djuren vet vad de ska göra. De har det i sin natur, hur de ska leva. Men människor, vi vet inte hur vi ska leva. Så vad är det enda alternativet som finns kvar? Att det måste finnas en uppenbarelse. Allah har skickat profeter, sändebud med böcker. För att visa hur vi ska leva. Om du kollar på alla böcker och jämför dem, så kollar du på att många böcker är skrivna av människor, många är förvanskade, många innehåller felaktigheter och så vidare. Du sållar bort den ena efter den andra och det kommer bara finnas en bok kvar. Och vilken bok är det? Koranen. Så är det bara. Alhamdulillah. Så det var det. Och så har vi fjärde argumentet. Och sen har vi också ett till argument. Eller det var det tredje. Det fjärde är mirakel som sker i skapelsen. Som profeternas mirakel. Saker som inte går att förklara med vetenskap. De sakerna är också mirakel. Och idag mirakel som att din dua blir besvarad. På ett mirakulöst sätt. Någon person är grovt sjuk och läkarna säger att du ska leva någon månad. Och personen gör dua och dricker zamzam och allting. Och så. Sjukdomen försvinner. Och läkarna är helt häpnade. Hur? Ja? Såna här saker. Det har inte regnat på flera månader. Någon person gör dua. Alltså det börjar regna direkt. Det är mirakel. Och sen självklart de mirakel som var ännu större än de som profeterna fick. Som när Moses delade på havet. Jesus med Allas vilja tog ut döda människor från graven och så vidare. Det här går inte att förklara med vetenskap. Och även idag vi har saker som inte går att förklara med vetenskap. Som det övernaturliga. Jinner. Det går inte att förklara med vetenskap. Vad är en jinn för någonting? Själen går inte att förklara med vetenskap. Sanndrömmar. Hur kan en person drömma om någonting som ska hända i framtiden? Kan man förklara det med vetenskap? Det går inte att förklara med vetenskap. Och det finns många sådana här exempel. Och allt det här tyder på att det finns en skapare. Det finns en mening med livet. Så det här var då första punkten. När det kommer till att tro på Allah. Att tro på Allahs existens. Och det finns för de som vill fördjupa sig. Vår bror Abdallah Swedi har ju en serie på YouTube. Om just det här med ateismen. Och tillbakavisades tvivel. Och argument för Guds existens och så vidare. Det här var kortfattat. Tayyib. Nästa punkt är att tro på Allahs rububiyya. Och vi ska säga så här, vi ska göra det enkelt. När det kommer till ett tawhid som det kallas för. Tawhid betyder att särskilja Allah. Det enklaste att säga tawhid är två delar. Vi har den teoretiska delen som går tillbaka till vad du ska tro om Allah. Eller ilmi, tawhid al-ilmi. Och sen har du den praktiska delen som är tawhid al-amali. Som går tillbaka till hur du ska dyrka Allah. Okej? Okay? Så hänger ni med? Teoretisk del, vad du ska tro om Allah. Och den praktiska delen, hur du ska dyrka Allah. Hur du ska sätta den här tron i verket. Den teoretiska delen handlar om hur vi tror på Allah. Och vi tror på Allah azza wa jal, så som Allah har uppenbarat i sina böcker. För vi kan inte känna Allah förutom genom hur Allah förklarat sig själv, beskrivit sig själv och vad han har sagt om sig själv. Och det här har han endast gjort genom uppenbarelse. Så det är inte tillåtet att filosofera eller gissa sig till vem Allah är, hur Allah är, utan nej. Allah är som han sagt om sig själv. Okej? Okay? Kama wasafa nafsahu. Så tron på Allahs rububiyya, herravälde, att Allah azza wa jalla är al-khaliq, den enda skaparen. Den som skapat allting. Den som upprätthåller allting. Den som har allting i sin makt. Ingenting kan ske i skapelsen om Allah inte vill. Allah är den som har kunskapen om allt. Som har varit, som är, som kommer att ske. Allah är den som ger liv, som tar liv. Som försörjer. Som ger näring. Som ger hälsa. Allt det här är det endast Allah som kan göra. Och ingen annan. Han har ingen partner i detta. Det kallas för rububiyya. Eller tro på Allahs herravälde. Att särskilja Allah i tro på att han är den enda skaparen, försörjaren, upprätthållaren och så vidare. Okay? Den enda som kan gynna och skada. Tron på detta. Och sen tron på Allahs namn och attribut. Walillahi al-asma'ul husna. Allah säger att till honom tillhör de vackraste namn och attribut. Att tro på de beskrivningar Allah azza wa jalla beskrivit sig själv med i Koranen. Och de beskrivningar som profeten Muhammad a.s. beskrivit Allah med i den autentiska sunnan. Och det här är en otroligt nobel kunskap. Att känna till Allah azza wa jal vid hans namn och egenskaper. Och vilket straff det måste vara för själen att inte känna Allah subhanahu wa ta'ala. Att inte veta någonting om Allah. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: Kul aghayra Allahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Yani ska ni okunniga, ignoranta, säga till mig att dyrka någon annan än Allah? Yani ni känner inte Allah. وَمَا قَدَّرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. De har sannoliken underskattat Allah. De som säger att Allah är en människa, Allah föddes av en kvinna, eller Allah är en staty, eller Allah är en skäggig gubbe i himlen, de har sannolikt underskattat Allah. Eller som många idag säger att Gud gör misstag och Gud vill inte det ena och det andra och så vidare. Gud inte påverkar vad som sker i skapelsen. Hasha lillah. Stackars folk som tror fel om Allah subhanahu wa ta'ala. Och Allah vägleder dem. Och alhamdulillah som gav oss kunskapen om honom. Så kunskapen finns där. Kunskapen om Allah azza wa jalls namn och attribut. Och som vi sa, Allah subhanahu wa ta'ala har många vackra namn. Profeten alaihissalam sa att Allah har 99 namn, en unika speciella namn. Det som kan dem kommer att få gå in i paradiset. En kan dem utan till, förstå sig på dem och lever efter dem. Och hur ska vi tro på Allahs namn och attribut? Hur ska vi tro på Allahs essens? Jo, de lärda säger att vi ska tro, vi ska bekräfta alla de namn och egenskaper Allah beskrivit sig själv med. Och vi ska negera alla de brister Allah negerat från sig själv. För kunskapen om Allah går tillbaka till två saker. Om ni kollar i Koranen. Det är litbat och nafi. Att man bekräftar och man negerar. Allah bekräftar och Allah negerar. Till exempel, Laysa kamithlihi shay wa huwa sami'ul basir. Allah säger att det finns ingenting som liknar honom. Allah negerar att det ska finnas någonting som Allah, som liknar Allah på något sätt, i någon egenskap. Det finns inte. Allah negerar detta. Det finns inte. Och Allah bekräftar sen att han är den allseende och den allhörande. Eller hur? Allah bekräftar för sig själv perfektion. Och det är också en viktig egenskap som ni ska förstå, som genomsyrar alla Allahs namn och egenskaper. Det är perfektion, fri från brist. Och det är den vi säger subhana. Subhanallah. En upphöjd är Allah från brister. Allah är perfektion som inte går att föreställa sig. På alla möjliga sätt. Så man bekräftar och man negerar brister. Tayyib. Hur ska vi då tro på Allahs namn? Vi ska tro på dem så som de har nämnts. Dess yttre förståelse. Tayyib. Utan att förvränga dess förståelse, dess betydelse, dess innebörd. Eller likna Allah vid skapelsen. Eller att negera dess innebörd. Nej. Utan om Allah subhanahu wa ta'ala säger att han är den allseende, al-basir, ett av Allahs namn, då tror vi på att Allah ser. Allah ser med perfektion, ser allting, hela universum samtidigt. Det finns ingenting som Allah inte ser. Hur exakt är Allahs ögon, det vet vi inte. Det får vi inte fråga, för det är över vår förståelse. Laysa kamithlihi shay, det finns ingenting som Allah, men Allah ser. Och Allah beskriver sig själv med ögon. Allah har ögon. De liknar inte människornas ögon. De liknar inte någons ögon. Är ni med? Och det är så här vi ska behandla alla Allahs namn och attribut. Som då, en väldigt vacker berättelse. En man kom till moskén i Medina på Imam Maliks tid. Och ställde en dum fråga. Och han säger, ja, Imam Malik, Ar-Rahmanu alal arshistawa. Allah har res sig över tronen. Hur har Allah resa över tronen? Men hur gjorde han? Och Imam Malik blev jättearg. Vad är det här för fråga? Man ställer inte sådana frågor. Han blev jättearg. Vissa hadithen när man blev nästan röd i ansiktet och kom svett. Så han säger istiwa ma'lum. Att resa sig på arabiska, vi vet vad det betyder. Ma'lum, men det är välkänt igen. Och imanu bihi wajib. Och att tro på att Allah har gjort det är wajib. Allah säger det i Koranen, det är wajib. Och imanu bihi wajib. والكيف مجهول من هور الله har gjort det är okänt. والسؤال عنه بدعه وكانت فروغا هور är en innovation. Och så sa han till folk, kasta utanför moskén. Men han vill bara göra problem, kasta utanför moskén. Och samma sak är det med alla Allahs namn och egenskaper. Att termerna är välkända. Rahma, mahabba och så vidare. Alla vet vad de här termerna betyder. As-Sami, al-Basir. Taib. Tro på dem, wajib. Allah har sagt det. Fråga hur, det får man inte göra. Det vet vi inte. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Hal ta'amu lahu samia. Känner ni, vet ni något som Allah? Nej. Laysa kamithlihi shay. Det finns ingenting som liknar Allah azza wa jalla. Det är haram att likna Allah vid skapelsen. Och att tro på det är wajib. Och att hålla på fråga hur är en innovation. Så ahli sunnah wal jamaa, går den här vägen när vi kommer till Allahs namn och egenskaper. Till skillnad från Ahlul Bid'ah. Folk kanske inte är uppenbart. Vi tror på Allah som han har beskrivit sig själv, eller hur? Men tyvärr finns det en stor skara människor som inte gör det. Som bortförklarar Allahs namn och egenskaper. Då Allah säger att han skapat Adam med sina händer. Då så säger de, händer betyder här makt. På arabiska, det är en metafor. Nej, det stämmer inte. De säger, Allah reser sig över tronen. Allah, de säger, nej, Allah har inte reser sig över tronen. Allah tog makten. Vad är det här för? Det är helt konstigt. Alltså, det betyder inte så på arabiska. I stole. Vem kommer med detta? Alltså, var kommer det här ifrån? Kunde Allah i så fall inte säga att han tog makten? De säger, nej, Allah är inte över sin tron. A'udhu billah. Allah säger det i Koranen. Ar-Rahman wa al-Arsh istawa. Hans tron har beskrivits i ett flertal hadither. Änglar bär hans tron. De bortförklarar sig, nej, Allah är inte över sin tron. A'udhu billah. Till och med det går så långt att det finns vissa avvikande sekter. Och de finns i Sverige. De säger att om du påstår att Allah är över sin skapelse, du är kafir. Wallah, jag hörde bröder. De går fram till dem och säger, vart är Allah? Och om du säger Allah i himlen, då säger han att du är kafir. A'udhu billah. När profeten, alaihissalam, i Sahih Muslim, frågade en slavflicka, vart är Allah? Hon sa, han är i himlen. Du är Allahs profet, Allah är i himlen. Han sa, släpp henne fri, hon är troende. Men profeten också inte muslim hos er? A'udhu billah. Förstår ni vilken sjuk, vriden aqida de här människorna har? Subhanallah. Så, man bekräftar Allahs namn och egenskaper. Så som de har nämnts. Och den här kunskapen om Allahs namn och egenskaper är den vackraste, finaste av kunskapen. Och som Ibn al-Qayyim säger, att den som känner Allah, alltså vid hans namn och egenskaper, kommer garanterat att älska Allah. Det råder inget tvivel om detta. Ju mer du känner Allah, ju mer kommer du älska Allah. Och därför vill du studera nobel, fin kunskap, studera kunskapen om ett tawhid, esma wa sifat, Allahs namn och attribut. Vad namnen betyder. Och det här, mashallah, präglar ju hela Koranen. Allah beskriver sig själv i Koranen. Och ni finner ju knappt att det går en sida i Koranen förutom att det nämns flera av Allahs namn, eller hur? Allah avslutar också många av sina verser med att nämna sina egenskaper och namn. Taib. Så det här var tawhid al-ilm. När det kommer till att särskilja Allah i kunskap, i tro. Vi särskiljer Allah i tron på att han är den enda skaparen, upprätthållare, den enda som ger liv, som tar liv. Vi särskiljer Allah i hans namn och egenskaper, att ingen liknar Allah eller har samma namn och egenskaper som Allah subhanahu wa ta'ala. Särskiljer är en wahid, han är ensam i detta. Ensam sållar bort alla andra. Det finns inga medgudar, Allah är ensam. Den enda sanna guden som har de perfektaste, vackraste egenskaperna. Det är tawhid al-ilmi, yani tawhid. Vad säger man? När det kommer till kunskap. Okej, okay? Teoretiska kunskap. Sen har vi den praktiska kunskapen. Och det är tawhid al-ibada. Att särskilja sin dyrkan till Allah. För den perfekta guden, skaparen, Allah azza wa jal, som har dessa perfekta egenskaper, den enda sanna guden, den enda skaparen, den enda som kan gynna och skada, som har perfektion, förtjänar att dyrkas. Eller hur? Så tron på Allah leder till dyrkan av Allah. Eller hur? Korrekt tro på Allah leder till dyrkan av Allah. Och att särskilja Allah i dyrkan. Vad menas med detta? Att särskilja Allah i dyrkan. Att endast dyrka Allah och inte dyrka någonting vid Allahs sida. Är ni med? Att endast dyrka Allah och att inte dyrka någonting vid Allahs sida. Yani, till exempel dua. Är det en dyrkan? Ja. Vem gör vi dua till? Allah subhanahu wa ta'ala. Eller hur? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Vi dyrkar endast Allah och vi söker endast Allahs hjälp. Och vad sa profeten till Ibn Abbas radiyallahu anhu? Idha sa'alta fas'alillah. Om du ber, be Allah. Om du söker hjälp, sök hjälp hos Allah. Ingen annan. Wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Moskéerna är för Allah, så åkalla endast Allah. Det här är tawhid. Dua till Allah. Vem ber vi för? Allah. Vem gör vi hajj för? Allah. Vem fastar vi för? Allah. Och så vidare. Ala lillahi dinul khalis. Är inte den uppriktiga religionen för Allah. Och den här formen av tawhid, Nämner Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen då han säger وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ. Jag skapade endast jinnor och människor för att de ska dyrka mig. Endast mig och ingen annan. Ja, när här nämns denna tawhid. Det var därför Allah skapade oss. För att endast dyrka honom. Och det var också därför Allah skickade profeter. وَلَقَدْ بَعَتْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah säger att du skickade sändebud till alla samfund med påbudet att endast dyrka Allah och att hålla sig borta från falska gudar. Så det här är huvudsyftet. Och det var också detta kall som alla profeter kom med till sitt folk. Om ni kollar i Koranen, det nämns 25 profeter, eller hur? Kom de här profeterna och talade, eller tjafsade med sitt folk, argumenterade om Allahs existens. Gjorde de det? Var folket som de kom till ateister? Nej! Inga av dem. Alla trodde på någonting. Och vad var deras problem? Att de trodde på en gud eller gudomar och dyrkade yani gudar vid sidan av Allah. Av gudar, statyer, människor, jinner och liknande. Så problemet är inte att de var ateister. Utan problemet är att de inte dyrkade Allah. Och det här är en jätteviktig punkt. Och det, punkten här är att det räcker inte med att bara tro på Allah. Tro på en gud och en skapare och en högre makt. Det här gör det inte till muslim. Utan du måste även dyrka Allah. Hänger ni med? Och endast dyrka Allah. En person som tror på Allah, Allah är enda guden. Men dyrkar Allah och sen dyrkar en profet. Är han muslim? Är han troende? Nej, det är fel. Och därför, vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Att de flesta människor tror inte på Allah förutom att de sätter gudomar vid hans sida. Och då säger här Ibn Abbas, de tror på att Allah är skaparen och försörjaren. Men de dyrkar andra vid hans sida. Hänger ni med? Samma sak Quraysh, som profeten Muhammed skickade till Ali al-Islam, araberna på arabiska halvön på hans tid. Trodde på Allah. Allah säger tydligt i Koranen. Om ni frågar vem har skapat himlen och jorden, la yaquluna Allah. Då kommer säga Allah. Då säger jag, varför ska ni då dyrka andra än Allah? Hänger ni med? Så bara att säga att någon tror på Gud, gör honom till troende? Nej. Tro på Allah och sen dyrka Allah. Och som vi sa, det här är det enda logiska. Om vi sa att det bara finns en enda Gud, en sann Gud, en skapare, en Gud som kan gynna eller skada, ingen annan. Är det inte då bara han som förtjänar att dyrkas? Om han är skaparen till allt, allting annat är skapat. Ingenting annat i skapelsen kan gynna eller skada förutom honom. Och när man dyrkar, man söker gynna, man söker nytta och man söker skydd från skada. Och det är endast Allah som kan ge detta. Allah är den enda som kan gynna dig eller avvärja ondska från dig. Och därför blir det idioti att dyrka någonting annat än Allah. Någon dyrkar en staty, den kan inte göra någonting. Den kan inte prata, den kan inte höra. Den kan inte ens hjälpa sig själv. Som i berättelsen då Ibrahim slog sönder statyerna. Kunde de försvara sig själva? Nej. Skadade de Ibrahim då han försökte våldföra sig på statyerna? Nej. Och det nämns att han pratar med dem och säger, varför pratar han inte? Varför svarar han inte? Och det sägs i vissa berättelser att man ställer fram mat till dem. Ni vet, de brukar ställa mat framför statyn. Och det kommer råttor och äter från maten. Så, men varför kan ni inte... Varför äter ni inte? Varför stoppar ni inte råttorna? Är ni, vad är det här för Gud? Eller hur? Subhanallah. Det är... Wallah, som vi sa, islam är det enda logiska. Enda rätta, enda korrekta. Så... Tawhid, al-uluhiyya, al-ibada betyder att man särskiljer Allah i dyrkan. Dyrkar endast Allah och dyrkar inte någonting vid sidan av Allah. Och det här är betydelsen av la ilaha illallah. Kommer ni ihåg vad det betyder? Sa det förra lektionen? Vad betyder la ilaha illallah?
Ingen har rätt att dyrkas förutom Allah.
Precis, du svarade förra lektionen också. Ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Endast Allah har rätt att dyrkas. Så, förstår ni? Och därför det blir så fel när någon säger la ilaha illallah Muhammad Rasulullah och sen han går till en grav och gör dua till de döda. Har han verkligen levt upp till la ilaha illallah? Nej, han har inte gjort det. Så la ilaha illallah, det är inte bara ord man säger, utan det är ord som man också måste leva efter. Det har en innebörd. La ilaha illallah, jag dyrkar endast Allah. Allah är den enda som förtjänar dyrkas. Allah är den enda sanna guden. Så då kan du inte gå och dyrka någonting annat än Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här var då kortfattat när det kommer till tron på Allah subhanahu wa ta'ala. Och som jag sa, denna kunskap kallas för vad? Tron på Allah kallas för ett tawhid. Och om man kollar i grad, vad kan man säga, man ska gradera, numrera viktigaste kunskaperna i islam. Vart hamnar tauhid någonstans? Ja? Nummer ett, viktigaste kunskapen? Naam, viktigaste kunskapen. För det är nyckeln till paradiset. La ilaha illallah. Har du inte den och förverkligar du inte detta ord, kommer du inte till Jannah. Så ett tauhid är jätteviktigt. Att man lägger fokus på, man studerar, man lär sig själv, man lär sina barn och man förnyar den här kunskapen som vi sa. Inte så, men mashallah, jag studerade tauhid för 5 år sedan. Nej, utan hela tiden. Be Allah att man ska vara stark på detta, dö på detta och studera denna kunskap. Inshallah, för människan glömmer. Och vi avrundar här för idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakum Allah khairan wa barakallahu fikum. Kom någon ha en kort fråga, sahla och sahla. Wahdaniyya betyder, vad säger man på svenska, enhet eller?
Oneness.
Att någonting är ett. Det är väl wahdaniyya. Man brukar säga wahdaniyyatullah. Allahs enhet, yani oneness. Ja, det blir en form av tawhid, men det kanske... Jag tror det är en annan böjning av ordet Allah. Bra fråga. Eller vi ska be, så någon gör det där, inshallah.